Ni lyssnar nu på Höglandets närradio 103,9 MHz. Ett program med Liberalerna i Nässjö. Och jag heter Lars Svensson och ska försöka och hålla ihop den här stunden tillsammans med vad är det ditt namn nu?
Agneta Svensson heter jag. Och du och jag känner varandra ganska väl, Lasse.
Ja, det gör vi. Men idag är det jag som intervjuar dig.
Okay.
Mm. Kring Liberalerna och först och främst hur Liberalerna ser på valet nu inför kommunvalet. Men vi ska ta upp lite kring regionen och lite kring riksdagen också. Men Agneta, du har varit med länge i kommunfullmäktige.
Ja, det har jag. Egentligen vet jag knappt själv när jag började, men mellan 25-30 år så har jag varit med någon gång som ersättare, men mest som ordinarie. Så det är många timmars sammanträde på fullmäktige och andra nämnder och styrelser också.
Om vi ser något bakåt, känner du att din röst har betytt någonting?
Man vill ju tro det. Jag tänker när jag började med politiken så var Egon Elgevik med. Om det är någon som lyssnar som är riktigt gammal, då förstår ni att jag har varit med länge. När man börjar så är man som regel, man är kanske ambitiös, man tror att det ska vara lätt att förändra. Och sen är det så att med åren så inser man att politiken, det är en tröghet i politiken. Det tar tid ifrån att besluten fattas till att det genomförs. Och det får man lära sig. Men jag vill ändå tro att jag har varit med och påverkat en del saker till det bättre i Nässjö. Jag hoppas det. Vi har ju, som liberal parti har vi ju varit med i en del konstellationer tillsammans med Socialdemokraterna, med Centerpartiet och med KD och även med Vänsterpartiet. Det är ju så i små kommuner så handlar det om att hitta fungerande konstellationer. Nu har vi också varit i opposition ganska länge. Men även i opposition så pratar vi med varandra och försöker så gott det går. Även om vi skulle önska att kanske att vi hade ibland haft mer att säga till dem, så är det ju med alla partier.
Du drev ju för många år sedan en fråga kring bandyhallen.
Ja, det gjorde jag. Och det var ju inte att jag egentligen var mot bandyhallen, utan det var ju att jag tyckte att vi skulle satsa på ett badhus istället, eller renoverat badhuset eller ett nytt. Och det visade sig ju att jag fick ju väldigt många personkryss då. För det var ju många som tyckte att det var viktigare än en bandyhall. Och det var ju lite tufft faktiskt att driva det. Därför att jag vet ju att det också Nässjö är en bandyort. Jag fick ju också en del, jag ska inte säga fiender för det är fel. För det var aldrig någon som bar sig dumt åt emot mig. Men jag vet ju att en del tyckte att jag agerade fel. Som drev det så starkt att vi behövde en bandyhall också. Och nu har vi en bandyhall i Nässjö och jag har varit där uppe, inte åkt skridskor själv, men jag har varit där med mina barnbarn. Och de har lärt sig åka skridskor. Och jag tyckte att det var lite svårt, för det var beslut som togs att det skulle bara vara is ifrån kanske oktober till mars kanske. Men jag vet att verkligheten är ju inte så, det är is längre. Och allt kostar pengar, men så är det. Bandyn kräver sitt. Och
all fakta var väl inte riktigt på bordet heller då när man bestämde att bygga hallen?
Nej, jag tyckte inte det. Jag var väldigt påläst då. Jag hade följt väldigt många bandyhallar i andra städer och sett utmaningarna och sett vad det kostade. Det kostade mer än vad som var sagt och så vidare. Men jag hade läst på så jag visste att jag hade kött på benen när jag agerade som jag gjorde. Men man kan liksom inte ångra att det blev som det blev. Det är andra saker som jag önskar att jag hade röstat annorlunda också under årens lopp. Det är bland annat skolutredningen som gjordes. Det vill ha ner en fungerande Hultetskola och byggde ut istället då Runderyd och Nyhemskolan. Idag hade jag röstat annorlunda. Men så är det. Det är lätt att vara efterklok, men det går inte att förändra.
Utan du menar att det är för stora skolor nu?
Ja, det tycker jag. Och,
men det var väl för integration om man skulle dela.
Ja, det var ju det. Men den integrationsidén som fanns har ju inte lyckats. Det kan man vara ganska på det klara med. Tanken var god. Man försökte hitta möjligheter då, bland annat att upplanda elevgruppen på Runnerudsskolan. Men det har ju inte blivit som tanken var. Det har ju inte blivit så. Och det tycker jag att vi borde jobba för konkret i kommunen. Likadant högstadieskolorna, Brinells högstadium och Norrosa skolan. Nu är det så att vi har ett fritt skolval. Det är ju hela Sverige. Man väljer alltså förskoleklassen och man väljer inför sjuan. Och kontentan har ju blivit så att väldigt många från Runnerud väljer ju Brinells högstadium. Och de andra barnen väljer Norrosa. Inte 100%, men man borde kunna försöka att påverka kanske familjerna, föräldrarna och eleverna så att det blev en bättre mix mellan skolorna i stan. För det tror jag att man har igen sen.
Senare. Men vem ska man påverka, menar du?
Ja, kamrattrycket är ju väldigt stort. Att man vill gå där kompisarna går. Det är ju så. Men jag tror på integrationsområdet så tror jag att alla mår väl utav att det blir bättre blandning i stan. Nyhemskolan blandas med Runnerudsbarnen, Åkerskolan och så vidare. Det tror jag. Men hur man gör rent konkret, jag tror att det får ju bli ett medvetet arbete att man jobbar med eleverna i skolan. Varför det är bra att man blandas, att man lär känna varandra. Mångfalden som vi har i vår stad, den finns där. Och jag tror att alla påverkas på ett bra sätt om vi lär känna varandra tidigt faktiskt.
Flytten från Centralskolan till Brinellgymnasiets lokal, Brinells högstadium. Själva skolan där fungerar väl bra?
Brinells högstadium, ja. Det är två bra högstadieskolor. Ja. Med rätt så trångbodda på Centrals högstadium. Men skolan, det finns inget att klaga på varken Norrosa eller Central. Så det är inte det handlar om. Men jag tror ändå att det hade blivit bra med en lite bättre blandning mellan elevgrupperna från skolorna.
Och skolan är väl en viktig sak för dig att jobba med. Vi har ju fått ett program med som du uttalar sig att du har varit lärare i hur många år? Det står inte hur många.
Nej, hela mitt yrkesliv har jag varit lärare. Jag har bara haft faktiskt det jobbet i mitt liv i skolan. Jag jobbade några år på sommaren på äldreboende i Göteborg. Det gjorde jag. Så på det sättet har jag också haft lite inblick i det. Plus att jag också haft mina föräldrar och mina svärföräldrar också på boende. Så att jag vet lite hur det fungerar. Men annars är skolan min arbetsplats.
Har varit du är ju inte från Nässjö från början.
Nej. Jag kommer ju då från Hönö. Som ligger i Öckerö kommun. Hönö är ju en av 10 öar i Göteborgs norra skärgård. Och det är ju väldigt annorlunda. Nässjö mot Hönö. Som då är en ö där man måste åka färja över. Och det är väldigt annorlunda på många sätt. Det är mycket mer, en mycket mer homogen blandning på människorna som bor på öarna. Kan man säga. Blandningen är att det kommer en del göteborgare och flyttar ut. Mm. Så är det.
Men ifrån att du flyttade till Småland då, så gick du på lärarhögskolan i Jönköping.
Ja, precis. Och där utbildade jag mig då till lågstadielärare. Och så småningom även speciallärare. Så då har jag jobbat i Nässjö kommun som haft klasser. Och jag har också jobbat då flera år i, då sa vi särskolan, nu säger man anpassad grundskola. Och anpassad gymnasieskola. Så jag känner att jag har mycket på fötterna när det gäller skolan. Alla åldrar faktiskt. Och det är jag glad och stolt över de åren jag har kunnat jobba i. Jag har bara haft Nässjö kommun som arbetsgivare. Och det tycker jag, när jag hade jobbat 25 år, då minns jag att jag tackade fullmäktige. Att jag var glad över Nässjö kommun som arbetsgivare. Tycker att det har varit bra.
Ja, men det är glädjande. Mm. Men sen säger ni ju här nu, va? Mer av samma är inte vad vi behöver. Det är dags att tänka nytt. Mm. Vad menar ni med det?
Alltså, det är ju så att Nässjö kommun har ju av gammal tradition haft socialdemokratisk ledning kan man säga. Det är en gammal arbetarkommun, industrier som företagare. Och de har ju liksom inte gjort något dåligt arbete. Men ibland så tror vi att man också behöver byta, att det behövs förändring. Och vi har ju Johan Randholm nu då som är ny i vårat parti. Som driver detta att mer av samma är inte vad vi behöver. Det är dags att tänka nytt, så säger han. Och jag har ju också varit en del av det gamla tidigare. Men det gäller att jag också får tänka nytt. Och det vi driver nu i Nässjö, det är ju att vi ska höja ambitionerna i skolan. Alltså vi behöver en skola med höga förväntningar, studiero inte minst. Och gemensamma värderingar. Förra veckan var det väl som Margareta Krona hade uppe i bionämnden. Att vi ville ha som mål att alla eleverna ska lära sig läsa, skriva och räkna. Efter årskurs 3.
Margareta sitter i barn- och utbildningsnämnden.
Ja, just det. Och när man lämnar årskurs 3 då ska man kunna läsa, skriva och räkna. Och då diskuterades det mycket och det blev en omröstning om det ska stå att man ska kunna eller att man bör kunna. Och då tycker man att man kan inte ha som mål att man ska kunna. Vi tycker att målet måste vara det. Sen vet vi att verkligheten ser ut att alla kanske fullt ut inte gör det. Men det ska verkligen vara ett strävansmål. Att inget barn ska lämna årskurs 3 och inte ha knäckt läskoden och kunna det grundläggande matematiken och skriva. För att om du klarar det så har du chans att klara skolan sen också. Halkar du efter från början där så är det väldigt, väldigt mycket svårare att klara alla ämnena sen. Både på mellan- och högstadiet.
Varför tror du att många halkar efter?
Det finns ju inte bara en förklaring. Men jag vill hävda att det har varit en dålig lärarutbildning många gånger. Nu jobbar man på lärarutbildningen så den ska förändras. Man har inte fått redskapen ibland som personal. Hur man lär barn läsa. Man tror att de lär sig ändå. Och de flesta barn gör det. Men det finns barn... Det finns lärare som faktiskt inte riktigt vet hur man gör. Och det är ju jätteallvarligt. Och det är man medveten om nu. Och det har skett en förändring på lärarutbildningen. Innan så var läsinlärning en valbar kurs bland många andra. Så det är ju verkligen en stor brist i tidigare lärarutbildningen. När jag gick var det inte så. Men det är många år sedan. Det är ju 50 år sedan.
Men det finns ju någon här ute i Bollebo som har någon metod.
Ja.
Kan man använda den?
Ja, det kan man.
Och hur fungerar den?
Det handlar ju om en gammaldags ljudmetod som man pratar om. Där barnen lär sig hur ljuden låter i munnen och vilken bokstav som är kopplad till ljudet. Och det är ju egentligen ett sätt som alla ska enligt nya läroplanen faktiskt använda när man lär sig läsa idag. Så är det.
Och det är alltså Gullan
Lövenbrand Jansson.
Har du något exempel på att det har lyckats?
Ja.
Med den metoden menar jag?
Ja, det är, ju så att det är egentligen en gammal metod som du lärde dig läsa när du gick i skola. Du lärde dig att ljuda, du ljudade. Och sen går det ju mod ibland när man lär barn läsa, har gjort under många år. Men alla är överens om nu att det är den metoden som ska användas, som är den mest evidensbaserade också när man lär sig läsa. Sen lär barn sig läsa ändå en del. De knäcker läskoden ändå. Utan att man får knappt någon hjälp. Men vi tycker att det är jätteviktigt. Och framförallt märker du redan i ettan och tvåan. Sätt in alla extra resurser. Och hjälp barnen och få med dem på tåget. I mindre grupper, i extra stöd. Det är väldigt, väldigt viktigt.
Och nu pratar vi om läs. Men matten då? Hur gör
man det? Det är samma sak där också. Att man behöver tid. En del barn behöver längre tid på sig. Men att man inte går vidare för man har fått grunderna i de fyra räknesätten. Det är viktigt. Mm. Då är det också så att man behöver studiero i klasserna. Och liberalerna är ju väldigt måna om att man ska helst inte vara mer än 20 elever i varje klass. För du ska ha möjlighet som lärare och stötta eleverna och se varje elev. Så det är ju alltså ett mål som liberalerna har. Högst 20 elever i varje klass. Och lugn och ro.
Skulle det gå att genomföra i Nässjö?
Alltså kritiken är ju då att det finns inte personal till detta och det finns inte klassrum. Så jag är medveten om det, att det är stora utmaningar. Men Rundred har ju faktiskt haft en del bra storlek på klasserna som jag tycker är positivt. Så att ja, vi får se.
Sen är det väl nu i höst har man förbjudit mobilen och sånt. Mm. Kan det vara en fördel eller för alla, eller en del tycker det är jobbigt?
Ja, de flesta skolor i vår kommun har faktiskt redan haft ett mobilförbud lokalt, man har bestämt det. Men nu är det så att nu har man liksom lagen i ryggen. Du kan ta telefonen från barnen, så att säga. Sen finns det barn som behöver telefonen, som man har sitt schema till exempel i den. Det är en trygghet. Och självklart så måste man ju kunna också göra undantag från detta. Jag diskuterade just det idag med barnen på, eller ungdomarna på Brunells gymnasium.
Vad har du gjort där?
Alla partier var inbjudna idag till Brunell och prata politik. För de har nästa vecka så börjar de att ha skolval på Brunell. Och det var väldigt spännande. Det var alla partier var där. Mellan, kan man säga, mellan 9:30 och mellan 13:30. Och pratade med ungdomarna. De kommer ju gärna vill ha godis och så. Och lite klistermärken och så. Men också en del som ställer vettiga, kloka frågor. Varför man ska rösta på Liberalerna och vad det står för. Friheten. Och jag fick berätta om våran historia bakåt. Folkpartiet Liberalerna som har varit med om att byggt upp demokratin i Sverige. Jämställdheten. Föräldraförsäkring. Kvinnlig rösträtt. En historia som vi ska vara stolta över i Liberalerna. Och frihet och vad frihet står för. Frihet att välja vem du vill leva tillsammans med. Frihet att hur du vill klä dig. Frihet att ha hijab. Eller inte ha hijab. Alltså slöja. Bära Davidsstjärnan. Bära vad du vill. Det är friheten att du själv ska få bestämma över ditt liv. Och hur viktigt det är när man också kommer som flykting eller som annan typ av invandring till Sverige, att man får rätt att leva sitt liv som man har gjort, men man också måste acceptera de här reglerna. Det här gäller i Sverige. Här har flickor och pojkar samma möjligheter, samma rättigheter, samma val. Och det är en stor utmaning, för det är inte så lätt när man kommer från ett samhälle där det är helt andra lagar och regler som gäller. Men att det får vi aldrig backa, utan alltid ta den enskildes parti, barnens parti, kvinnans parti.
Och när du säger det till ungdomarna, vad säger de då?
De håller med mig faktiskt. De gör det. Idag så var det en flicka som tyckte att Simona hade Davidsstjärnan på sig, och varför skulle hon inte kunna ha hijab då på sig? Då förklarade jag vad Simona har sagt. Att Davidsstjärnan hade hon av solidaritet med judiska barn som inte kunde gå till skolan utan poliseskort. En hijab, har du inga bekymmer att ha det i Sverige som barn eller som vuxen? Någon kan ropa efter dig, men som regel så blir du i alla fall, du behöver inte polisskydd. Det var, och det kände jag att de förstod när vi pratade om det. Så det var goda samtal och det är spännande hur ungdomarna tänker. Vi är ett litet parti och det var de medvetna om också. Och jag kände att de lyssnar och de ställde bra frågor faktiskt, tycker jag.
Och Agneta, då är det ju då, om vi går in lite mer konkret på Nässjö, vad vill ni göra mer här i Liberalerna i Nässjö? För att ni vill ju tänka lite nytt. Vad är det ni vill tänka nytt kring mer med skolorna då, kanske att mindre klasser och max 20 och så här, va? Men ytterligare?
Det är ju så att i en kommun så, ni vet ju att Nässjö kommun har kämpat med att inte pengarna räcker till och så vidare. Och då står det i vårat papper här att vi måste tänka nytt, och det är lätt att säga, ett tydligt ledarskap, ett borgerligt alternativ säger jag, säger ett borgerligt socialliberalt alternativ. För mig är det väldigt viktigt att vi har Människan ska få alla chanser att utbilda sig, att ändra utbildning om man vill, att byta jobb. Och att vi tror på människans egen förmåga. Men samtidigt så vet vi också att ibland kraschar livet. Och då ska det finnas ett skyddsnät. Socialt ansvar, socialt arbete utan socialism, det tycker vi passar bra på oss. Vi vet ju att vi också har stora utmaningar i försörjningsstöd i Nässjö. Vi ligger väldigt högt där. Jag tror vi ligger högst i regionen. Och det beror på att vi har fått också stora grupper till Nässjö som har haft en låg utbildning. Och det gäller ju också att människor får chansen. Sen vet vi att det är svårt om man kommer till Sverige som kanske 40-50-åring analfabet. Samtidigt vet vi att det är många av dem som lär sig läsa och som gör stora, stora framsteg. Men framförallt är det ju de barnen som på något sätt ska få alla chanser. Och att samhället då kan finnas till och stötta. Om inte familjen kan det så måste samhället hjälpa dem så att de barnen... Så det var roligt, jag pratade med pojkar idag. Flera stycken av dem gick teknik och de gick natur. Och vad jag kunde se så var de, hade de inte svenskt påbrå. Utan Somalia, Afghanistan. Och de var taggade och ville utbilda sig. Så det är väldigt positivt, ja, tycker jag. Sen vill vi, handlar det också om att det är ju inte bara att människor ska fixa arbete. Det måste ju finnas arbete. Och vi tror ju på att vi måste stötta företag. Lätta på regler. Vissa saker kan ju inte vi i kommunen bestämma. Men att det ska finnas mark, starta företag. Stötta småföretagare så att de kan anställa. Att det blir lättare att anställa vad det gäller hur man betalar arbetsgivaravgift och så vidare. Det finns många saker som både kommunen och riksdag och regeringen kan bestämma över.
Ja, för arbetslösheten är ju tyvärr ganska hög, ja, i Nässjö kommun.
Ja, det är den. Det är den. Och sen är det ju så att vad som är viktigt med att vi vill att alla ska kunna gå på gymnasiet och ha högskolebehörighet. Samtidigt så vet vi att många som går på nationella program, samhäll, ekonomi och så vidare, alla får inte arbete. Men jag vill stå ett slag för yrkesprogrammen. Där skriker man efter utbildad personal. Och det tror jag vi också måste tänka om. Att vi inte värderar nationella programmen som förberedande för högskolan som mer värda än andra program. Det vet ju du, Lasse, själv som har jobbat som yrkeslärare. Mm. Att de får arbete. Vi har en stor utmaning där faktiskt inom omsorgerna. Att det fattas personal inom äldrevården, funktionshindersomsorgen. Och där måste vi också se till att människor vill satsa på den utbildningen så man får arbete. Höja statusen där. Och ja, så tänker jag.
Hur ser Liberalerna på att innerstan här får väldigt många tomma lokaler? De flyttar till Sörensrodellen, till Almenäs. Vad säger ni om det i Liberalerna?
Vi har ju haft lite olika uppfattningar där i våran grupp. Och det är det som är så bra med Liberalerna, att vi kan ha olika uppfattningar. Till exempel Martin Rofors, han ville att vi skulle satsa på Sörängen. Det heter Sörängen där uppe.
Ja.
Just, han menar på att den fria marknaden måste bestämma det, om det ska vara en citygross eller vad det är. Och jag själv har varit väldigt rädd över att man utarmar centrum mer än vad vi har gjort redan. Som det är nu så har vi ju faktiskt egentligen bara Coop som ligger i centrum som matvarubutik. Och det är viktigt, för vi trots allt så har vi många äldre människor som bor i stan. Att det ska finnas en matvarubutik tycker jag är jätteviktigt. Sen är det svårt om vem som ska styra och ställa. Ska vi som kommun gå in och stötta? Det gör vi ju inte.
Nej, och sen är det ju många privata fastighetsägare som bestämmer hur man vill ha det.
Men ett levande centrum är ju otroligt viktigt tycker jag. Och därför blir man ju lite bekymrad när man går i centrum här. Jag vet att det jobbas med det från NNAB. och hitta. Och samtidigt måste ju också människorna som då vågar satsa och vågar starta företag, att de har rätt förutsättningar. Personligen, nu kan jag sticka ut taken här, men jag tror ibland att de får betala för mycket i hyra. Det är min privata åsikt, jag har inte förankrat den i partiet, men jag tror att det är så. Speciellt de första åren skulle man kanske behöva hjälp, få subventionerad för att komma på fötter. Mm. För det är, och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Ibland frågar man människor, vad vill du? Ja, de vill ha mer restauranger, de vill ha mer kaféer, de vill ha en skoaffär, ni vet så här. Men det är ju ingenting som man bara kan trolla fram. Kommunen kan inte göra det. Utan det måste vara människor som har ett driv. Och vi måste också vara då köptrogna och stötta och handla och äta ute. Så är det.
Jag tänkte vi skulle lyssna på lite musik här och sen ska vi röra oss lite runt Nässjö. Vi vill ju ha folk som röstar på Liberalerna även i Forsrum och Bodafors och Fredriksdal, Solberga, Anneberg, Flisby. Kan nämna något om det, men kan vi få lite musik här, Agneta? Du är ju själv musiker, men vi lyssnar på någon annan. Det är inte du som spelar och sjunger.
Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high.
And you catch the sky.
När det här till musik, Agneta, och vi sitter ju här med Liberalerna och intervjuar dig som är en tung person i Liberalerna. Vem var det som sjöng?
Ja, det var faktiskt det var Emma Sjögren och Nette Svensson innan hon gifte sig. Så är det. Så det är,
och vad hette sången?
Summertime var Summertime. Det. Ja.
Och Summertime, när inträffar den?
Ja, vi har den bakom oss nu faktiskt. Det är lite mer blandade känslor tycker jag som vi går in i hösten nu. 13 september är kanske sommarens slut. Vem vet?
Och då är det så att vi har pratat lite om Nässjö här. Och du är ju nummer 2 på listan till Liberalerna här. Och nummer 1 är ju Johan Randholm och sen är det Skålberg, Kjell och Martin Rofons, Margareta Krona och Elisabeth Skålberg, Bengt Ydefors, Inger Rickemark och Bengt Karlsson och Lars Svensson, Ann-Katrin Jonsson, Allan Öval och Jan Andersson.
Mm.
Om vi tänker på Jan Andersson, han bor ju i Bodafors. Du var ju med på en samling i Bodafors om de här dammarna.
Mm.
Hur upplevde du det? Det var ju alla partier var ju med där.
Ja. Jag ska ärligt erkänna att jag visste inte så mycket om detta, de här dammarna. Det var faktiskt en ny kunskap. Jag tror att det är ganska många av oss som inte bor i Bodafors som inte visste så mycket om de här dammarna. Man vet ju lite om Emån och Emåmuseet och lite så vidare. Och man kan lite historia om verksamheten, industrin som har funnits där och förstår att vattnet har betytt mycket. Och jag blev överraskad positivt att de här dammarna, det var inte bara dammar utan det var rekreation, man badade, man lärde sig simma och framförallt ser det otroligt vackert ut när man tittar på bilderna. Och då var ju frågan faktiskt där om Nässjö kommun kan tänka sig vara med och renovera dammarna. Och när vi var på den träffen söndag kväll, eller klockan 4 var det nog, eller 3 kanske till och med, då fick vi ju lite historia också om samhällets, hur samhället var uppbyggt och så vidare. Och storhetstiden som har funnits i Bodafors, en bygd som man mycket var stolt över. Man har bidragit mycket till Sveriges utveckling. Och då ville ju samhällsföreningen, var det väl ytterst tror jag,
samhällsföreningen. Ordförande känner vi ju väl.
Ja, Ruben, ja, Albertsson. De ville alltså ha ett besked av hur de olika partierna ställer sig till detta. Och jag tror att rätt så många var kanske ungefär samma sitt som jag. Man försökte läsa på lite vad som gällde. Men det var ändå svårt kanske att få ett helhetsgrepp. Men man var ju ändå ganska rörande överens om att man behövde, att man, någonstans så ville ju alla bevara dammarna. Den styrande majoriteten i Nässjö då, eller egentligen är det ju inte majoritet knappt, de ville ju egentligen inte lova någonting. Så är det ju alltid när man sitter och håller på pengarna. Men ytterst så tror jag att alla ville, det görs ju alltså en utredning nu om dammarnas tillstånd, hur pass dåliga eller hur pass bra de egentligen är. Och det har vi ju inte fått svaret på här nu. Men och Johan då som satt och Kjell som var med och pratade där, de var ju också tydliga med att de ville behålla den. Kjell fick en applåd faktiskt för att han menar på att det får inte ta så lång tid innan det kommer till beslut. Och man kan ju fundera över om det har gått för lång tid redan, att man skulle gjort renovering tidigare. Men Safö då som tyckte att det måste finnas pengar att söka, EU-bidrag till exempel, det vet vi ingenting om. Men vi har ju pratat om detta jättemycket nu i vårat parti. Och vi har sagt att vi är beredda att tillstyrka de pengarna som behövs, om det är inom rimliga ramar så att säga. Va? Det är klart att det inte får handla om 100 miljoner kronor. Nu trodde ju inte de som var kunniga i det här att det handlade om de pengarna överhuvudtaget. Det är ju väldigt svårt som amatör, för det här är vi ju amatörer. Utan man får ju lyssna på de människorna som har kunskap. Men jag...
Vi har ju en bodaforsare till det, Bengt Karlsson. Hur ser han på detta?
Han är ju verkligen mån om att vi ska bevara dammarna. Och överhuvudtaget röja upp i området runt dammarna. Att det är rekreationsområde som vi ibland misslyckas med att sköta. Att det hade med ganska små medel. Det finns människor som är arbetslösa. Som kanske skulle kunna hjälpa till att röja. Att kommunen på något sätt ser till. Tänka lite utanför boxen. Hur kan vi göra så att vi får det här till ett bra och fint rekreationsområde. Och också att bodaforsborna känner att de finns med. Vi glömmer inte bort dem. Det är så lätt att man... det är centralorten som får uppmärksamhet. Men att bodafors är ett samhälle som vi behöver. Så jag hoppas verkligen att det går att hitta en framkomlig väg.
Ja, för bodafors har ju varit mycket diskussion om att riva hus och så vidare.
Ja.
Kanske behöver något positivt.
Ja, precis. Och jag var ju själv, hörde ju till dem som var motståndare till att riva de där hyreshusen som Linden rev. Så är det ju att vi tycker olika partiet, och jag vet inte ens om alla var överens i mitt parti här att vi skulle behålla husen. Men jag hade lyssnat mycket på Ruben som då är sakkunnig i frågan, och han tycker att det är ett resurslöseri att riva fungerande hus. Man skyller på dåligt underhåll, och vi hade också fått en arkitekt som menar på att det stämmer inte alls. Jag kanske eftersatt underhåll, men en annan sak. Det var skyddsrum till exempel i fastigheterna som nu har försvunnit. Så det är jag inte nöjd med det beslutet. Nu vet jag att det kommer att bli fina radhus som byggs. Och jag tror att de är lätt att hyra ut. Men vi vet också att det var människor som bodde i de här husen som inte kan bo kvar i Bodafors, utan de fick flytta till Nässjö. Och då utarmar man ju också skolan på elever. Så vi är skyldiga, tycker jag, Bodafors.
Hur ser du på de andra chansorterna, Fossö? Mm. Kan vi få några röster där?
Ja, det tror jag. Men jag tänker också på Sankofors och Malmbäck.
Ja, just det, de som, skolorna.
Skolorna som... Vad vi måste tänka på är ju faktiskt att vi behöver, istället för att lägga ner skolorna, så har vi världens chans nu att få klasser med 20 elever. Jag tycker att jag hörde igår på nyheterna där man pratade om just detta, att nu istället då så lägger man ner skolor och slår ihop skolor. Det finns ju en smärtgräns hur liten en skola kan vara. Men där är vi inte. Inte i Malmbäck och inte i Sandsjöfors. Utan tvärtom så ska vi ge stöd. Det får kosta mer än i stan. Det är självklart. en utmaning är att få behöriga lärare. Men Samkofors till exempel har ju legat högt i betygskriterier i stan. Och det kan ju också vara så att faktiskt barn som bor i Nässjö, i centralorten, behöver en mindre skola ibland. Att man kan också hitta omvänd, så att säga, resväg. Och Malmbäck, det var ju också en stor uppslutning i Malmbäck. Och bara under tiden vi var där så säger Josefin Gunnagård som var rektor att från det att vi fick inbjudan till det här mötet så hade det kommit, om det var ett 6-7 nyinflyttade elever till skolan. Så de hade god framtidstro.
Det var Malmbäck.
Det var Malmbäck, ja.
Sandsjöfors då?
Jag var ju inte med där. Men det är ju samma sak där. Sandsjöfors, den är ju ett annat skede. För de måste, de barnen åker skolskjuts, många dit till skolan. Och så åker de till Bodafors och har typ hemkunskap och slöjd och de ämnena. Men även de tycker jag, där ska vi göra allt vi kan för att behålla den skolan också. Och det har vi varit överens om också i Liberalerna.
Mm. Ja, det låter,
Forserum,
låter bra.
Ja, Forserum har ju ett annat läge. De har ett högstadium där. De är ju, har ju varit trångbodda istället.
Det högstadiet var väl Folkpartiet väldigt aktiva och ville ha det.
Mm.
Med Raimo Pettersson, ja, och flera andra.
Mm.
Det har blivit bra.
Det var ju så att några stycken liberala vänner där i Forserum gick ju till val på att det skulle bli ett högstadium. Då blev det inte så efter det valet. Därför att vi då gick en koalition tillsammans med Socialdemokraterna och vi fick inte igenom den. Det var ju en förhandling. Det var egentligen precis när jag var ny. Och det blev ju, då kände de i Forserum att vi kan inte stå kvar på de, jag tror inte de lämnade Liberalerna eller Folkpartiet, men de hoppade av fullmäktige. För de handlade om trovärdighet, de hade gått till val, för de var det en prestigefråga. Och de förlorade och då valde de. Och det var ju en förlust för Liberalerna, verkligen. Det var det.
Men skolan blev av
så småningom.
Så småningom. Mm. Och det fungerar bra.
Ja, det gör det. Man kan väl säga som så att Forsrumsborna ibland räknar ju Jönköping som deras stad. Och de bor ju, de ligger ju liksom lite mitt emellan. De kan lika väl åka till Jönköping som till Nässjö. Och det gör ju faktiskt att en del elever då som går på högstadiet i Forsrum lika väl väljer gymnasiet i Jönköping. Och då får ju vi, Nässjö kommun får ju en kostnad för det. Så vi skulle ju önska att kanske fler hade valt att komma. Många gör ju det. Jag har inte exakt siffrorna. Men överhuvudtaget så betalar vi ju rätt stor summa pengar, inte kommunala ersättningar, till bland annat Jönköping.
Men det måste vara en utmaning för Brunellgymnasiet att bli
så attraktiv.
Måste vara på topp, attraktiv.
Ja, så är det, precis.
Så att vi får in de ungdomarna istället för att åka till Jönköping.
Så är det.
Mm. Hur är det med skolan i Anneberg då? Du har ju själv jobbat där.
Ja, fast det var ju väldigt många år sedan.
Men, men det har man elevunderlag,
ja,
det
har man. Man har ju Solberga, Flisby, Anneberg. Men det är samma sak där. Det är ju en del familjer som väljer att barnen ska gå i skola i Eksjö. Därför att man bor så nära gränsen. Och då kanske föräldrarna jobbar i Eksjö till exempel. Så är det ju, men det är ju mera sådana praktiska saker. Men då får man ju själv skjutsa barnen till skolan.
Nu har vi talat mycket om skolan, Agneta. Vad är det de andra män i Liberalerna pratar om mer än skolan?
Igår så var jag på Liberala kvinnor, hade en träff i Jönköping. Och då handlade det om våld i nära relationer. Hur samhället kan skydda barn, unga. Men framförallt också en ny grupp som inte har pratat så mycket om. Det är faktiskt våld bland äldre. Våldtäkter bland äldre. Där kvinnor blir våldtagna utav hemtjänstpersonal. Som är en fruktansvärd svår fråga, tycker jag, hur man hanterar den. Och friheten att välja vem som ge mig omvårdnad. Friheten att välja personal. Det är jättesvåra frågor och kommunen säger att vi har inte möjlighet till det. Och då säger liberala kvinnor att det är en frihetsfråga, en rättighetsfråga. Vem som ger mig omvårdnad. Det kan vara intimhygien och så vidare. Att jag har rätt att välja vem som ska göra det med mig. Och vi har ju ett exempel om en kvinna som blev våldtagen 88 år. Som faktiskt orkade anmäla. Och som orkade liksom driva det. Så tror vi att det är ett stort mörkertal. Och jag, igår var också då Anna Mårtensson, åklagare med. Från Jönköping. Det var en advokat som också var med och som har haft, varit mycket målsägande beträde. Och detta är alltså finns ett stort mörkertal. Så det finns mycket att göra på den fronten. Och det är väldigt, väldigt svåra frågor. Och vi vet också att som äldre så är man är väldigt utlämnad. Så för mig var detta, jag visste ju att det hade hänt, jag hade läst om det. Men jag förstod inte riktigt vidden av det hela. Så var det också, vi pratade också om det här med hur samhället kan skydda kvinnor. I första hand är det ju även män kan ju faktiskt vara utsatta, men i första hand kvinnor. Med fotboja, kontaktförbud. Så det finns mycket att jobba med inom den biten också.
Hur är det när man jobbar på äldreboende om det är manliga skötare till kvinnor? Är det okej eller hur är det?
Jag kan inte säga exakt hur det fungerar i Nässjö nu. De flesta som jobbar inom vården är ju fortfarande kvinnor. Men och det finns ju många fantastiska män som jobbar som undersköterskor. Så det är otroligt viktigt att säga det också. Men vi måste ha respekt för den enskilde människan.
För det är ju inte säkert att kvinnan vill ha en man.
Nej,
som,
nej.
Skjuter.
Jag tror, ska jag vara ärlig, så tror jag att det väldigt ofta är så. Och det behöver inte bero på att det är något fel på mannen som kommer. Men det har ändå med integritet att göra. Så det är en stor utmaning, vill jag säga, i kommunerna. För man har svårt nog ändå att rekrytera människor till vården.
Anita, du är ju också med på regionslistan. Mm. Vad jobbar du med det? Vad är det för frågor som är aktuella?
Ja, det är ju jättemånga frågor. Till exempel en egen husläkare. Att varje människa ska ha rätt till att ha en läkarkontakt. Inte som nu, skifflas runt mellan olika läkare på våra vårdcentraler. Och att man också har rätt att välja vilken vårdcentral man vill ha. Och därför tror vi ju också på etablering att man ska få starta privatpraktiker och så vidare som läkare.
Är det fortfarande mycket hyrläkare?
Det har minskats, men det finns fortfarande. Och det är ju inte bara inom sjukvården, det är ju även inom socialtjänsten. Så är det konsulter som kommer och arbetar som socialsekreterare. Så det är ju inget önskvärt. Det önskvärt är att det finns en fast bemanning. Och det handlar ju många gånger om arbetsmiljö, det handlar om löner. Och jag tror att vi måste försöka och vi måste få upp lönerna så att folk vill vara kvar. Och att man kanske också får slippa en del organisatoriska, alltså dokumentation till exempel. Vi har jättemycket när det gäller den psykiska hälsan bland ungdomar. Att vi måste ha en linje in och att man inte ska behöva hamna mellan stolarna. Det är otroligt viktigt.
Har den ökat den? Psykiska ohälsan.
Ja, det har den bland unga, det vet vi ju. Och samtidigt så vet vi också att när man är ung, det är också en normal process att livet går upp och ner. Så det är inte så att alla är sjuka för att man är ledsen och deppig en dag. Och då finns det elevhälsan på skolorna som kan finnas där det första samtalet och så märker de att det behövs en annan professionell hjälp. Det är en sak. Sen är det ju så att regionen har ju inte bara sjukvården utan regionen har också det kultur, det är transporter.
Ja, hur ser du på det?
Jo, jag skulle önska att vi i Nässjö, Jönköping hade dubbla spår. tåget. Det är ju inte så att det är en kommunal fråga eller regional fråga bara, utan det är ju också Trafikverket. Men jag tycker att vi som region och som kommun skulle kämpa fullt ut för att få ett dubbelspår mellan Nässjö och Jönköping. Och sen var det igår på nyheterna en intressant aspekt. Det stod så här: när tåget stannar så växer orten. Det var alltså en liten ort som hade växt med närmare 20% tror jag. Och då tänker jag på, vi har Äng. Tåget stannar i Äng för att möta trafik. Men de får inte gå av eller på tåget. Tänk om vi kunde få ett riktigt stopp i Äng. Så folk kunde bo i Äng, kunde åka till Nässjö, kunde åka till Jönköping. Jag tycker det är ett hån att tåget står stilla i Äng, men ingen kan hoppa av eller på tåget. Utan nu måste man ta bilen då till Forserum och sen ta tåget till Jönköping. Det är en fråga som jag skulle vilja driva faktiskt personligen. Det är inte så lätt att driva det för mig själv. Det förstår ni ju alla som lyssnar.
Jo, men du är ju en stark liberal.
Ja, nej, men jag tycker att det är väldigt jordnära konkret. Ibland är det så att man pratar väldigt stort om vi måste uttrycka det och det. Men här är en konkret fråga. Tänk om vi, det har ju varit diskussioner i Jönköping mellan Byarum, tåget där vid Tenult, som faktiskt Liberalerna lyckades stoppa. På grund av att Kabe som företag menar på att om det kommer ett tåg där, då kommer det att begränsa våra möjligheter att växa. Det kommer ju konflikt då med företaget och kontra resande. Men jag tycker att det är en fråga som jag skulle önska att Liberalerna skulle driva centralt. Och Peter Gran nu som är etta på vår regionlista, som då är en fantastisk kille när det gäller, han kan väldigt mycket om företag och företagande. Så jag hoppas, och han är stött av mig i den idé också, att vi ska driva detta.
Vi får snart avsluta, Agneta, men vi var ju inne på att du drev det här med att vi skulle avvakta med bandyhall till förmån för en simhall. Mm. Hur är det med simhallen nu?
Ja, Lasse. Är det 13 år sedan ungefär som vi började att prata om simhallen? Nu är det ju taget ett beslut att det ska bli en simhall och man har undersökt marken. Och jag vet att det ligger anbud ute på kostnader.
Offerter ute.
Offert, ja, anbudet ligger ute så det har kommit in offerter. Ja. Hur många offerter det vet jag inte. Hur många som har, jag tror inte att det är så jättemånga byggföretag som kan gå in i en sån här stor. Det kanske du kan bättre än vad jag kan.
Nej, å andra sidan, det är ju fortfarande lågkonjunktur, så ska man väl bygga nu?
Ja, ja.
Det kanske man kan pressa byggarna lite.
Ja, och jag träffade några som är med och simmar i morgonbadarklubben för ett tag sedan. Och de sa att de har ju inte fått allt som de ville. Men så är det ju. Många.
Ja, du menar i den nya
simhallen? I den nya simhallen, precis. Ni vet ju att här, det gäller att kompromissa. Jag pratade med lite yngre människor. Varför blir det ingen vattenrutschkana? Varför blir det inte lite, ni vet, lite upplevelse och så vidare? Det handlar om pengar. Simhallen är i första hand till för att barn ska lära sig simma. Och vi ska må bra motionssim. Och vi ska ha en god stund tillsammans i simhallen. Det är tanken, det är det som driver. Sen får vi nog åka till Jönköping kanske om vi ska ha upplevelser mer.
Och den här simhallen då, tror du att den är klar inför nästa val 30?
Det får vi hoppas att den är klar innan. Hoppas jag. Faktiskt.
Jag vet inte, ska vi lyssna på lite mer musik? Och vi får tacka dig, Agneta, för att du har kommit hit. Och du är alltså nummer två. Du kan väl se när du är med på några mer lista.
Jag är nummer två på Liberalernas kommunlista. Och ni vet att man kan kryssa den man tycker är bra eller den man känner. Både på kommunen och på regionen och på riksdagen. Riksdagen är jag plats 22. Jag tror inte att jag har så stor chans att komma in i riksdagen på plats 22. Vi hoppas att vi får in Erik Nygårds som är efter Simona. Han gör också ett bra jobb. Han är inte så känd nu i Nässjö, men han jobbar på Nässjö näringsliv. Så jag slår ett slag för honom. Och Angela Havström som är trea, hon är också väldigt ambitiös och väldigt duktig på många sätt. Men Peter Gran på regionen, Ge honom ett kryss, för det är han värd. Han är från Sävsjö. Det är han värd.
Vi tackar för oss från Liberalerna som har sänt över Höglandets närradio på 103,9 MHz. Och Agneta Svensson, tackar dig. Mm. Och Lars Svensson som har försökt att ställa lite frågor till dig. Och vi tackar Bernt-Ola Fritt som tekniker. Och nu avslutar vi med Agneta, det var du
som... Ja, i lördag så fick jag ju en möjlighet att åka till Ribbingsnäs och lyssna på Kristina från Duvemåla, som var en helt fantastisk upplevelse. Jag känner mig stolt över Nässjö, stolt över att få känna den här härliga känslan och sitta på Ribbingsnäs säteri och lyssna till fantastisk sång och musik överhuvudtaget och gott agerande och Filip Vareborn som då är eldsjälen bakom det hela. Så nu ska vi lyssna och på Kristina från Duvemåla, alltså när Helene Sjöholm sjunger Du måste finnas.
Vem skulle skänka mig den? emot mig till slut efter döden. Om du inte fanns till, vem tog hand om mig sen? Nej, du måste minnas, du måste. Jag lever mitt liv genom.